Välkommen till ännu ett pilotavsnitt av podden Utveckling i byggbranschen från Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Idag ska vi prata med Carl Side från företaget Massbalans som tillsammans med AFRY, Sveriges bergmaterialindustrier, har tagit fram ett beslutsstöd för återvinning av stenmaterial.
Hej, kul!
Och så har vi Anders Freysius som är vd på SBUFR.
Hej!
Hej! Och så har vi mig här också, Katarina Samor, som är kommunikatör. Jag tänkte, Carl, om du bara vill börja med att förklara hur återvinning i anläggningsarbete fungerar idag. Det här med ringa risk och anmälan och hur byggföretagen ska göra.
Så att, ja, absolut. Det är en jättebra inledande fråga tycker jag. För då förstår man också vad det här arbetet syftar till att förenkla. När det gäller återvinning finns det egentligen två huvudsakliga återvinningar. Man talar om de stora mängderna av material i Sverige. Dels är den fria användningen av material, alltså där man har helt rent jungfruligt material i mindre mängder. Då har man fri användning idag, ett undantag. U-verksamhet kallar man det. Den kommer i framtiden, om ett halvår hoppas vi, efter allmänna regler. Men det är motsvarande. Det kommer att vara fri användning upp till en viss kvantitet på vissa platser med vissa material, men helt rent material. Den andra typen av återvinning, det är när man har använt materialet, kanske i en storstad, man har byggt någonting, man har haft en väg, det har skett vissa föroreningar, förhöjda halter av tungmetaller framförallt. Och då måste man vara lite mer försiktig i återvinningen. Och då har vi en handbok från Naturvårdsverket som man använder för att göra en anmälan till våra 280 tillsynsmyndigheter i Sverige. Det är så kommunalt styrt. Så när man återvinner för användningsändamål så skickar man in en blankett till kommunen och då får man svar efter 6 veckor om man har tur. Och då säger de att ja, men det går bra att använda det här materialet från den här platsen. Och då finns det då något som kallas ringa risk. Det får inte påverka bakgrunden och så vidare. Och det uppfyller man då om man gör en ganska avancerad anmälan till kommunen och berättar om konstruktionen, materialet, närheten till vatten, ytlager, miljöpåverkan och försiktighetsåtgärder som man gör. Och det här är ju själva problemet i Sverige, att vi har en ganska komplicerad process när det gäller återvinningen av ganska stora mängder material. Vilket resulterar i att det är svårt, jobbigt och dyrt för de som vill göra det lagligt. Och för de som då inte gör det lagligt, de som kör förbi systemet, för dem är det helt gratis och de får ingen tillsyn. Så vi har lite bakvänt i Sverige att vi har rätt mycket banor och hinder för de som vill göra det här. Och vårt jobb här, från det här i det här projektet som vi kommer att berätta mer om nu, handlar om att förenkla processen att göra rätt. Mm. Det ska vara lätt att göra rätt.
Så de här reglerna du berättar om, de finns redan och det är en lag som beskriver dem?
Ja, det är en förordning eller en vägledning från Naturvårdsverket och en miljöriskbedömning som man har lagt fram, som de då har producerat. Men den är ganska otydlig och den producerades redan 2010 och redan 2 år efter dess lansering då, var det 2012 ungefär, så frågade Naturvårdsverket Sveriges byggföretag vad tycker de om den här vägledningen, och 93% tyckte att den var dålig och den hade en pervers effekt. Man minskade återvinningen genom handboken. Och det var ju precis motsatt vad man ville göra. Så nu finns ett arbete som är pågående där vi försöker skapa en ny handbok tillsammans med Naturvårdsverket. Så där sitter ju med SBMI och byggföretagen och återvinningsindustrierna sitter med och diskuterar det här just nu faktiskt om den nya handboken. Men på vägen dit, innan vi får den nya handboken, vilket kommer ta lång tid, så vill vi ju givetvis dra vårt strå till stacken och göra förenklingar, att göra företagen smartare, att vi kan beräkna och göra mycket av jobbet mer eller mindre automatiskt och göra det enklare att återvinna.
Ska allt stenmaterial återvinnas eller är det bara det som man klassar som riskfyllt eller hur funkar det?
Ja, så, återvinning måste man göra av allt stenmaterial. Det gräver upp
eller jag menar, ska all återvinning anmälas till tillsynsmyndigheten?
Nej, det behöver man inte göra. Nej. Vi har den här fria användningen då, U-verksamheten idag, som kommer att ersättas av allmänna regler inom kort. Och den betyder att om man vet vad materialet innehåller, om man har provtagit det, så kan man i mindre mängder återvinnande på vissa platser. Inte överallt, men det finns begränsningar. Så det finns en ganska enkel process. De allmänna reglerna som kommer inträda då inom kort, de kommer också göra det här enklare. Och tittar vi på våra grannländer så finns det redan allmänna regler i Finland, i Tyskland, i Frankrike, i Storbritannien. Och det är ett av skälen till att de är så mycket bättre på återvinning än vi är.
Varför jag ställer frågan, det är för att ni pratar ganska mycket i den här rapporten om det här med ringa risk och inte. Kan du förklara lite kring
absolut
det?
Så det som är då fri användning idag och det som vi då i framtiden tills huvudsakligen kommer man använda allmänna regler till, är då mindre än ringa risk. Det är precis när det är om man ska förenkla det, det är riskfria användningen av stenmaterial. Det finns alltid risker med all byggnation, men det är den som inte kan påverka människor och natur. Och sen så har vi då ringa risk, och det är nästa nivån ovanför. Att det finns viss risk, men gör vi vissa försiktighetsåtgärder och använder på vissa platser så är det okej. Okay. Det finns ingen påverkan. Så att då måste man göra en anmälan, och då måste man ha...
Just det, det är då man måste göra en anmälan. Mm. Och det är då som den här rapporten kommer in. Och då, exakt, är den här rapporten en beslutsstöd för den anmälan.
Precis.
Just det.
Och vilka material har ni prioriterat? Det finns väldigt många material. Ja. Vilka har ni prioriterat i rapporten som man faktiskt kan läsa om?
Absolut, det är en bra fråga. Så vi har ju utgått då från de material som vi har störst användning för. Så det handlar ju om då förorenade bergmassor. De flesta bergmassor är ju faktiskt inte förorenade. Med andra ord så kan de användas ganska enkelt, och det är egentligen vad vi skulle kalla biprodukter, tunnelberg och entreprenadberg. Så de berör vi inte i den här beslutet, utan det är då förorenade bergmassor, alltså de har kanske en högre halt av något ämne. Det är då schaktmassor och jord, betong och asfalt. Det är de som vi tycker är de största flödena som vi tycker är intressanta.
Och hur stora är flödena då? Det känns som det är mycket material.
Ja, det är det. Det är enorma mängder. Det här är ju intressant ur ett miljöperspektiv och samhällsperspektiv. Man talar inte så mycket om det här. Det är mest plastpåsar och sugrör som förekommer i debatten, känns det som ibland. Men det här är ju hundratals miljoner ton som vi fraktar omkring. Vi har en produktion av 100 miljoner ton som är efterfrågan, alltså, av stenmaterial i Sverige. Och vi har ungefär 60-80 miljoner ton överskottsmassor som då fraktas omkring i Sverige. Och det är de som vi då vill återvinna. Av det som vi säljer idag i Sverige så är 2% återvunnet. Och det är en väldigt låg siffra i europeiskt perspektiv. I exempel i Storbritannien så har vi 20% av det som säljs i återvunnet. I Frankrike har vi 17%. I Tyskland ungefär 17% också. Och i Nederländerna, Holland har vi ungefär 23% då, som är återvunnet av det som säljs. Och det är den siffran som vi vill ha upp. Ju. Vi vill kunna återvinna det här och göra om det till produkter som används kommersiellt.
Och det skulle beslutsstödet som finns beskrivs i rapporten.
Ja,
det kan hjälpa till med.
Det är vårt första steg. Nu kan man säga så här att det här är vårt första rapport som vi ser. Vi ser ju också att vi vill gå vidare i det här arbetet. Ju. Det här är en svår fråga. Miljöriskbedömningar är komplicerat. Om vi ska ha baktanken att, jag nämnde det som att Finland och Tyskland har allmänna regler på plats som egentligen gör delar av det här jobbet som vi gjort nu. De har spenderat alltså 10 år forskning på nationell nivå med statliga medel för att göra det här. Nu har vi haft ett år på oss att ta fram ett beslutsstöd. Så det är klart, vi har inte nått enda vägen fram för att skapa det perfekta beslutsstödet för återvinning av material. Men vi har nått en bra bit på vägen. För vi kan ju faktiskt dra nytta av tyskarna och finnarnas kunskaper här. Vi är lite sist i klassen nu. Vi kan ju lära oss av de andra.
Vilka är det ni vill nå med det här beslutsstödet?
När vi är färdiga med slutsatsen så är det egentligen alla som säljer material i Sverige och alla som köper in material. Man ska veta hur man miljöriskbedömer materialet. Det här är ju inte så att vi hittar på det här själv, utan vi bygger ju det här på Naturvårdsverkets system och deras system för miljöriskbedömning. Men det som saknas då i handboken och i vägledningen från Naturvårdsverket, det är ju nämligen hur man bedömer ringa risk för de här andra materialen. Det finns en bedömning i Naturvårdsverket.
Och det är det som ert beslutsstöd talar om.
Vi kompletterar den handboken som finns idag och vi kanske också gör ett bra grundarbete för den kommande handboken. Det är vår ambition.
Och i rapporten då så finns det mycket tabeller.
Ja.
Det finns mycket siffror.
Ja.
Är det saker ni har mätt eller är det saker ni har litteratursökt fram eller var kommer alla värdena ifrån?
Ja, bra fråga. Alla värdena i rapporten bygger ju på då beräkningar baserade på Naturvårdsverkets modeller. Och sen så har vi då applicerat dem på olika typer av material. Låt säga att vi har en förhöjd halt av något ämne, någon tungmetall, säg kvicksilver eller bly eller liknande i ett material. Om det här materialet är jord eller om det är sten, då har man en radikalt olika miljöriskpotential. Alltså det lakar ut mycket mer från jord som är organiskt jämfört med sten som är helt inert. Stenen är ju i princip, det finns ingen miljörisk oftast av sten. Medan då om man har en förorening i jord så är det mycket mer allvarligt. Och det försöker vi då ta hänsyn till i den här rapporten, att vi bedömer materialen utifrån dess egenskaper.
Tror du att det är en lagstiftning i grunden runt det här? Och när då beslutsstödet kom fram nu, blir det lite grann ett samarbete eller tittar man på från lagstiftaren också då att nu finns det här så att det blir ett samarbete runt hur man ska gå vidare då? För det är ju precis som du säger att man, om man då tar fram lagar och förordningar och så är de svåra att följa, det vill säga att ingen följer om det säger återvinns mindre. Mm. Om du kommer fram med en sån här guide, ett sånt där hjälpmedel, beslutsstödet, och det bör återvinnas mer, tror du att det har en påverkan då hur lagstiftarna tänker och hur man...
Vi hoppas ju det. Vi hoppas till exempel att det här ska ligga till grunden för utformningen av allmänna regler, alltså för den enkla återvinningen i framtiden. Och då ska det finnas ett vetenskapligt stöd som vi då hjälper till med. Men klart att de måste gå vidare och göra egna undersökningar och så vidare också. Det som är viktigt också att veta är att vi är inte först med att göra det här. Vi har gjort liknande beslutsstöd i Sverige tidigare. Det mest kända kanske i alla fall Sveriges beslutsstöd kring slaggrus, alltså det är restprodukten från värmekraftverken. Vi har också ett beslutsstöd från Trafikverket kring dikismassor. Och vi bygger i princip på samma modell som de har gjort. Och vi har till och med snott samma forskare som de har gjort för att göra det enkelt för oss själva. Så det här är ju inte så att vi är ensamma här och inte en gång först. Men vi tror att vi har gjort det bästa hittills i alla fall. Och det hoppas vi kunna lägga till grund för det kommande samtalet med Naturvårdsverket och med regeringen.
Det här beslutsstödet till branschen, det är ju i rapportform. Är det bästa formatet för stöd till branschen eller tänker ni er ett annat format och i så fall är det någon som jobbar med att ta fram det?
Ja, du har helt rätt. Det här är ju en ganska, kan man säga, svårläst rapport faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Det är inte så att den är anpassad för direkt användning just idag. Och det är väl också viktigt att poängtera här att det här är ju steg ett. Vi har ju nu på gång ett samtal med branschens aktörer och Trafikverket kring en steg två. Där vi ska göra ännu en enklare guide. Och den tror vi kan lägga till grund för då via oss entreprenörer när vi gör jobbet. Att vi kan då göra förenklade ytterligare versioner av det här andra steget.
En digitaliserad guide, det vill säga där man kan gå in och fylla i saker och ja, få det uträknat och så.
Självklart.
Är det något som ligger i tankarna?
Absolut,
på?
Så är det ju. Det är helt riktigt. Alla företagen som vi talar med här, Veidekke, Skanska, NCC, Sver och mitt företag Massbalans. Alla vi har ju digitala system som det hanterar, register och så vidare. För oss är det ganska enkelt att putta in den här systemet i det här tabellerna i vårt system. Och då kan man då, är det jord, är det betong, är det asfalt, uppfyller det kraven, uppfyller inte kraven, vad kan vi använda materialet till? Den delen, den kan vi på marknaden lösa ganska enkelt. Den är ganska långt ut i verksamheten. Det som är problemet är att vi inte har svaret på vilka värden vi ska putta in i våra modeller, i våra system. Det är där som den osäkerheten finns. Och det är det som vi försöker lösa. Skapa nationella, tydliga riktvärden som berättar att det här betongen kan du använda från den här platsen eller från den här konstruktionen. Alltså, oftast är det ju bärlager i en väg exempelvis. På vilken halt av krom-6 är acceptabelt i den här? Och på vilken plats, vilka försiktighetsåtgärder måste man göra för att det ska fungera?
Har du, Carl Side, något önskeprojekt som du skulle vilja att någon startar med stöd från Svenska byggbranschens utvecklingsfond?
Absolut, det har jag. Det finns många viktiga saker, men det känns som att vi är på gång här. Att ta många bra saker som jag sett på sistone tiden också i SBUF. Men det som jag tänker på, det är de här lite mer komplicerade, nya materialtyperna och konstruktionerna. Det kan vara till exempel som betong i väg. Det finns projekt gjorda tidigare, men att göra det här i större skala, där tror jag det ska vara intressant. Det finns också till exempel asfaltsutveckling. Jag jobbar till exempel också med gummi och gummiåtervinning. Att skapa fallvänliga ytor. Att ersätta då polyuretanbaserade fallvänliga fallskydd med till exempel asfaltfallskydd som skulle vara både mer tåliga och vara också billigare att producera. Och dessutom öka då återvinningen av gummi i Sverige.
På vilket sätt skulle det här första önskeprojektet som du nämnde hjälpa branschen?
Kring betongkross i väg. Det finns ju idag redan många företag som har produktifierat betongkrossen. Alltså Sverok och många andra har ju redan tagit fram liksom, det här är en produkt som vi använder för exempelvis bärlager. Det jag tycker man borde göra, det är också att göra studier kring hållfastheten, styvheten, alltså vad det får det konsekvenser. Och det finns en hel del forskning redan gjort så att säga. Och det tyder på att det kan vara en bättre väg med återvunnet material. Och det är ju den roligaste. När det vi gör inte handlar om att vi ska bli av med avfall, utan vi ska skapa en produkt som slår den nuvarande. Och då tror jag till exempel betongkross i bärlager i en väg skulle kunna vara en sån. Gummi i en fallvänlig asfalt skulle vara en annan. De har unika egenskaper av avfallet som bygger på att det har varit en enormt mycket mer dyrare produkt än den sten som vi i normala fall använder. Alltså betong är ju dyrt.
Önskescenariot eller målet är egentligen att vi börjar återanvända mer.
Ja, och att materialet ska röra sig uppåt i värdeskalan också. Så att vi använder det till applikationer som har högt värde och inte lågt värde. Och det är det bästa. Vi kommer aldrig kunna återvinna produkterna till att bli samma produkt igen. det är sällsynt att det blir så. Utan ofta måste vi göra en ny produkt av det återvunna materialet. Och det är viktig lärdom också. Det blir inte, aluminiumburkar kan bli aluminiumburkar. Men har vi en komplicerad produkt, ett däck eller betong, eller vidare, då är det ofta så att vi måste titta på hur ser materialet ut efteråt. Kan vi ta och använda det i någon produkt? Och då kan de här två exemplen vara möjligheter.
I det ledet då, att ha ett önskeprojekt, vad är det viktigaste som ni upptäckte när ni gjorde den här rapporten? Vad är det som ni inte visste innan och som kom fram när ni jobbade med den?
Det vi kom fram till i det här projektet var faktiskt att det var mer komplicerat än vi trodde. Och det är väl inte ovanligt egentligen att man har en bild av verkligheten och man tror att man har lösningar redan innan man börjar. Och så kommer man på att shit, det här var ju svårare. Det som är kul ändå är att vi vet idag vad vi inte visste då. Och vi vet vad nästa steg är. Så exempelvis när det gäller då beslutsstödet för miljöriskbedömningen vid återvinning av de här betong och grus och sten, så vet vi idag att vi behöver ett antal ytterligare verktyg. Och efter det hoppas vi att vi har ett verktyg som är gott nog att kunna ge till Sveriges stenmaterial och säljare.
Är det kul att jobba med det här?
Ja, det är superkul ju. För det är såna enorma mängder material som man skyfflar omkring varje dag. Jag är ju jätteliten entreprenör, men jag har ju 10 bilar som kör omkring varje dag ungefär. Och det betyder ju att det är ju 200-300 ton per dag som jag flyttar på. Och på ett år så förstår ni att ja, det blir ett par promille av Sveriges omsättning som man då står för. Och där jag bidrar aktivt till att förbättra, mäta och att allokera det hela. Och det är en viktig aspekt det också här, att det vi skapar nu, de här nya affärsmodellerna, där jag är liten och det finns många företag som är så mycket större än CSV och så vidare, det är att vi slår undan benen också för kriminella nätverk, för de som inte följer lagen, för de som inte mäter, för de som inte har spårbarhet. Så varje del vi gör att vi får ett lite bättre samhälle, vi betalar lite mer skatt och vi får också koll på var materialen hamnar.
Väldigt positivt.
Ja.
Man kan ta sig den vägen och rapporten är en del i det, att ta sig mot ett större mål som faktiskt har stor påverkan om de material man använder på olika ställen. Finns det några begränsningar i rapporten ni har skrivit? Är det något som man ska tänka på som den faktiskt inte täcker?
Absolut. Det finns massa saker som man skulle kunna vidareutveckla med. En sån sak är till exempel sulfidföroreningar som är mycket mer komplicerade föroreningar än de som vi har berört i rapporten. På grund av att sulfid då, i exempel sten eller jord eller lera, gör ju att man lakar ut mycket av tungmetallerna till en högre grad än vad de skulle i normala fall göra om man inte hade en hög sulfidhalt. Så det är en aspekt som vi inte har berört i alla fall i den första delen. Däremot finns det ju ett par andra forskningsprojekt inom det här området ju. Jag vet att Umeåforskarna har ett projekt tillsammans med SGU och Naturvårdsverket, om man tittar på det här. Vi vet att finnarna, våra kollegor där, har ett liknande projekt. Vi vet att estländarna har också ett projekt kring sulfidberg. Så det finns många begränsningar i vår studie givetvis. Men det vi siktar på, det är den största kvantiteten, de topp 90%, det är jag har siktat på.
Det är väl vackert så.
Ja.
Det är en stor påverkan i sig. Stödet omfattar 5 delar. Mm. Vilken tror du blir mest använd? Du har ju typfall, beskrivningar av förutsättningar, beräkningar, underlag för anmälan och snabbtest.
Vi vet svaret direkt ju. Det är ju snabbtestet man vill fram till ju. Man vill ha tabellen. Det är den som är slutet på resan ju. Och den kommer vara uppdelad efter materialtyp och efter kvantitet och efter konstruktion.
Är det inte det digitala stödet som är slutet på resan?
Jo, absolut. Men då använder man snabbtestet i det digitala stödet där man då implementerar analyserna. Det är det man vill ha fram till slut.
Du menar folk kommer gå direkt till
självfallet. Det är ingen som kommer läsa rapporten. Man kommer gå till testet till slutet. Själva rapporten har ju som syfte att bevisa att vi har gjort rätt ju. Att det här testet är korrekt gjort ju. Och att man kan kanske förbättra metoderna som vi beskriver också för att förändra eventuellt tabellen på slutet. Men det är tabellen, snabbtestet, som egentligen vill åt.
Men det här är väldigt positivt. Man hör ju mycket om miljöfrågan, men det här är ju ett praktiskt exempel på när den verkligen används och arbetas med i verkligheten. Och jag tycker det är spännande under att ha följt miljöfrågan egentligen i många, många år. Och från början var det mest plakat om vad vi skulle göra. Mm. Och så fanns det då ett miljöarbete i kommunerna. Men nu har det liksom kommit ut i företagen hela vägen. Det kommer initiativ från olika. Och alla vill jobba med frågan. Sen när man har resurser att göra det. Mm. Och där kan ju SBUF vara en del att kunna resurssätta det här. Att jobba med de här frågorna.
Helt rätt ju. Det här är ett sätt för branschen också att flytta fram sina positioner. Om man ska vara lite självkritisk så är det så här att SBU finns. Men det sker inte så mycket annan forskning i byggbranschen. Utan det är ju det här det sker. Och det är ju lite kanske fattigt till viss del. Och det här är ju ett sätt för oss liksom att här måste vi satsa för att skapa verktyg som kan ge effekt. Alltså ambitionsnivån i Sverige hos svenska företag är ju världsledande. Vi ska inte glömma bort, Skanska ledde ju arbetet med fossilfritt Sverige innan det blev ett regeringsuppdrag. Så branschen har ju ett enormt hög... vi vill ju förändra, vi vill ju minska klimatpåverkan, men vi har en hel del regler i Sverige som är skadliga för miljön och då måste vi ändra på.
Jag undrar vilka som har jobbat med det här projektet och hur ni kom på att man skulle driva det och varför. Ja. Jag förstår så är det AFRY, det är väl tidigare Ångpanneföreningen.
Mm. Det här projektet initierades av SBMI, då, Sveriges Bergmaterialindustrier, tillsammans med mig. Där vi då kom fram till att det här måste vi genomföra. Och då gick vi ut då till deras medlemmar och det är ju Sverok som var då huvudansökande till SBUF. Och så har vi Skanska och NCC och Jehander och Veidekke och... ja, nu kanske jag glömde någon. Och alla de stora stenmaterialföretagarna. Och så använder vi oss då av Sveriges främsta expert på området. Och det är ju Martijn van Praak på AFRY. Som då har gjort de andra stöden också som liknar det här beslutsstödet. Beslutsstödet om dikesmassa för Trafikverket. Och om slaggrus för Avfall Sverige.
Hur har ni jobbat i projektet? Alltså hur har ni samarbetat?
Ja, vi har ju haft ett antal möten under... över ett år där vi har gått igenom liksom vad utmaningarna är och vad vi vill åstadkomma med det här beslutet. Så vi är alla överens om målbilden. Och den har ju faktiskt förändrats över tiden också, vilket lett fram till projekt nummer två då, som är då nästa steg i det hela. Men då hade vi ett antal samtal och sen hade vi ju då som sagt mycket och stort stöd från AFRY och från Martijn van Praak som gjorde själva beräkningarna och berättade om vad vi skulle kunna ha för begränsningar och möjligheter att expandera. Vad som är enkelt att räkna på och vad som är svårt.
Tack Carl Side från Massbalans för att du har berättat om beslutsstöd för återvinning av stenmaterial.
Tack så mycket. Superkul.